Ja, hej, mitt namn är Stefan Lindqvist och jag är tekniskt ansvarig på Nick.se. Jag ska prata lite om våra erfarenheter av övergången till det automatiserade systemet som vi införde i samband med att vi ändrade reglerna för registrering av domännamn. Det här kommer bli lite rally för jag har lite ont om tid. Så det kommer gå ganska fort igenom det här. De punkter som jag ska prata om i alla fall, det är identifiering och säkerhet, kvalitet på då den indata man får i systemet, lite om prestanda och begränsningar, och ska sluta med att prata lite om vilken driftmiljö vi har och hur framtiden ser ut lite. När man går över från ett manuellt system till ett automatiskt system, så en av de grundläggande problemen man har, det är säkerheten och hur man identifierar att det är rätt person som har ansökt om en, skickat in en ansökan till systemet. Förut när vi hade manuell hantering av det här så hade vi personal som satt och granskade alla ansökningar och såg att det kom från ett korrekt ombud. Men då går det över till ett automatiskt system, så måste vi på något elektronisk väg identifiera ombuden. Som Per-Olof var inne på lite, så använder vi oss av registreringsformulär, elektroniska formulär. Och på något sätt var vi då tvingade att se att de här kom ifrån ett korrekt ombud. Den teknik vi använder oss av då är någonting som heter PGP, Pretty Good Privacy, som är en öppen standard som har funnits ganska länge. PGP fungerar så att en person, organisation, skapar sig ett nyckelpar. Det nyckelparet då består av två nyckeldelar, en publik och en privat nyckeldel. Den privata nyckeldelen, det är den som man som person ska hålla väldigt hemlig och se till att man har på ett säkert ställe och skyddar väl. Den publika delen av en PGP-nyckel är den som man ska sprida till alla. För det är med hjälp av den som mottagaren kan identifiera att ett mejl har skickats från just en viss person. Nämligen den personen som innehar den privata nyckeln. Första problemet man då får när man tittar på den här hanteringen, det är hur identifierar man att den publika nyckeln man har fått verkligen kommer från den personen som de utger sig från att vara. Det här är ett problem som gäller i stort sett i alla säkerhetslösningar. Om man tittar på saker som DNS6, så är det samma typ av problemhantering där. Så om vi tittar på den här modellen här då, där de röda nycklarna visar den privata nyckeln som ombuden sitter med på sin dator, och den gröna nyckeln är då den publika som de ska skicka in till oss. Den måste vi då identifiera att vi verkligen har fått ifrån rätt ombud. Den här identifieringen kan man göra på många olika sätt. Ett sätt, inte så effektivt kanske, men det är att man träffas och överlämnar nyckeln till oss personligen. På så sätt kan vi då identifiera att det är rätt person som ger oss den publika nyckeln. Ett annat sätt man kan använda sig av, det är att man faktiskt på sin hemsida som ombud, eller så som Nick.se också gör, man publicerar helt enkelt sin publika nyckel där, inklusive någonting som kallas för fingeravtryck av nyckeln. På så sätt kan man se att om ingen har hackat hemsidan så är det rätt nyckel. Det här är min publika nyckel. Den här metoden försökte vi med. Vi hade ombudsmöten. Vi fick in 3 publika nycklar, tror jag. Så det var inte så effektivt. Så vi fick gå över på en annan modell. Och den innebar att vi skickade ut en blankett till ombuden som var tvingade att fylla i, faxa in till oss. Därefter fick de skicka in sin publika nyckel till oss via normal e-post. Som sagt, den publika nyckeln, det är ingenting hemligt i den. Så den kan man sprida hur mycket som helst. Och sedan så satt vi och ringde upp ombuden och kända personer hos ombuden och kontrollerade den publika nyckeln vi hade fått via e-post gentemot vad som stod i faxet och verifierade det via telefonsamtal med berörd personal hos ombuden för att se att vi verkligen har fått in rätt publiknyckel från rätt ombud. Det är en process som tar ganska lång tid. Och efter att man har gjort den så har man bara kommit över första steget. För sen börjar helvetet. Sen ska man börja använda PGP. Jag har skrivit här dåliga kunskaper hos användarna ny teknik. Det är inte ny teknik PGP. Kunskaperna hos användarna är inte så dålig. Däremot så är programvarorna ganska så användarfientliga. Vissa av dem i alla fall. Så det som ska ske här är ju att en användare, ett ombud, fyller i ett elektroniskt formulär, signerar det med sin PGP-nyckel och skickar in det till oss. Låter ganska enkelt, men många användare, många olika typer av applikationer gör att det blir problem. Det finns många ombud som använder olika typer av e-postklienter. Vissa fungerar bättre än andra. Det finns e-postservrar som är väldigt snälla och formaterar mejl innan de skickar iväg dem. Det funkar säkert bra i en homogen miljö, men vad gäller PGP-signering så är det så att när ett textmeddelande är signerat så får det inte förändras, för då blir signaturen felaktig. Så även den här kontrollen av datat ligger i PGP-signeringen. Så det fanns de som hade e-postservrar som förändrade informationen i meddelandet innan det skickades ut, vilket fick till följd att när vi tog emot det så sa vi att signaturen var felaktig. Så det var ett stort problem också. Och sen har vi själva PGP-applikationerna. Olika e-postklienter har stöd för olika PGP-applikationer. Kvaliteten på PGP-applikationerna är varierande. Ett problem vi såg var att många av dem faktiskt inte klarade av att hantera svenska tecken. Vilket kan vara ganska så besvärligt när man har ett formulär där man ska fylla i användarnamn till exempel. Innehavarens namn. Tredje problem som vi hade i samband med det här var inkonsekvent beteende. Soliga dagar med en bra frukost så funkar datorerna bra. Och då var det inga problem. Tyvärr var det ganska molnigt ganska ofta. Och då fungerar det inte så bra. Klipp och klistra funktioner som många använder sig av. Man tror att man, det man ser är det man har i meddelandet. Det är inte sant ibland. Så det ställer till problem. Det var som sagt över själva övergången till det här PGP-hanterandet som vi hade väldiga problem med det här. Idag funkar det väldigt bra. Men vi skulle ju göra det här för 300 ombud. Och det var ett ganska så tungt arbete. Törs inte tänka på för de som har ännu större återförsäljarbas, som vi kallar våra ombud för återförsäljare. Där kan det vara ganska jobbig hantering av det här. Kvalitet är en annan sak. Med den manuella hanteringen av systemet så har vi haft personal som har suttit och kontrollerat formulären och sett att om de har varit rätt ifyllda eller inte. Och om de inte har varit, om någon har råkat skriva fel information på fel ställe i formuläret, så har de varit väldigt snälla och korrigerat det. Sånt går ju naturligtvis inte att ha i ett automatiskt system. Så därför infördes det mycket hårdare regler på hur man fyller i ett korrekt formulär, vilka fält som man absolut måste fylla i, obligatoriska fält. Hanteringen av domännamn, förut så har vi, innan det var automatiskt så brydde vi oss inte om domännamnet slutade på .se eller inte, för att det lades alltid till av personalen som tittade på ansökningar. Men allt sånt där blev det mycket hårdare kontroller på. Och det fick ju också till följd då att vissa ombud som var vana att fylla i ett formulär på ett visst sätt fick ändra sig lite och fylla i det på ett annorlunda sätt. Det fanns små saker som att vi alltid har fyllt i landskod manuellt, men det var ju tvunget att få direkt från början nu från ombuden. Lite också på grund av att innehavarna, vi ändrade reglerna samtidigt här, så en innehavare var ju inte tvungen att vara svensk längre. Så de var inte tvunget att informationen var, adressen var en svensk adress. Så det fanns massa sådana kontroller av indatat som gjorde att det blev lite jobbigt för vissa ombud i början att fylla i formulärerna på ett korrekt sätt. Och det var lite också det som vi såg på Per-Olofs presentation här om hur det såg ut första dagen. Jag tror att en av de första ombuden som skickade in ansökningar till oss lyckades skicka in ett tusental felaktiga ifyllda formulär som satte stopp för alla annan kontroll av andra ansökningar, så att det var lite trögt där i början. Återigen då, när det gäller kvaliteten, så är det ju då PGP-signaturen som används för att kontrollera att det är korrekt ombud som har skickat in det, att uppgifterna är oförändrade. Jag pratade om att man får inte förändra någonting i det här formuläret efter att det har signerats. Och där hade vi som sagt då en del problem med e-postservrar som formaterade breven innan de skickade ut dem. Och vi har tryckt väldigt hårt på det sista, att skydda den privata nyckel. Det är den identifiering vi har, det är det sättet vi kan säkerställa vem det är som håller på och gör vad i vårt system. Prestanda och begränsningar. När man hanterar saker och ting manuellt, så har man ett visst antal personer som jobbar med en viss arbetsuppgift, och då har man ganska bra kontroll på hur mycket systemen måste klara av. När man automatiserar, så måste man ta höjd för mycket, mycket högre volymer. Det blir större krav på tillgänglighet. Vi har ju ombud som sitter i andra tidszoner och arbetar. Vi har ombud som jobbar helger. Så det var ju ett ökat krav då på systemet vad gäller både prestanda och tillgänglighet, i och med att vi automatiserar. Ett bra sätt för prestanda är ju att man lastdelar har standby-system som kan ta över om ett primärt system fallerar, distribuerade lösningar med mera. Samtidigt som man vill ha väldigt god prestanda i systemet. Vårt system som vi har idag klarar av att hantera i storleksordningen 1000 ansökningar i timmen. Så att vi har ganska god höjd, med tanke på att vi registrerar ungefär en 250-300 per dag, så finns det gott om marginal vad gäller prestandan där. Men samtidigt som man har god prestanda så, och vill ha bra prestanda, så måste man sätta vissa begränsningar. Jag vill kalla det för säkerhetsventiler. Det gäller att inte få övermod, för att det brukar slå tillbaka ganska fort. Och att tro att systemet är 100% säkert och att ingen någonsin kommer kunna att utnyttja det eller bryta sig in i systemet, det är dåligt. Så begränsningar eller säkerhetsventiler har vi infört i systemet. Det är främst för att vi vill inte komma in till jobbet en måndag och se att någon har registrerat ett antal 100 000 domäner i SC-domänen på grund av att man lyckats knäcka vårt system eller lyckats komma över ett ombuds privata nyckel eller liknande saker. Så vi har infört vissa begränsningar, bland annat hur många registreringar vi accepterar globalt i systemet per dag eller per ombud per dag. Samtidigt som vi automatiserade själva registreringen, så automatiserade vi även funktionen för adressändring, där innehavaren av ett domännamn kan ändra sina adressuppgifter. Det automatiserade vi genom att införa någonting som vi kallade för engångslösenord, där en innehavare kan hämta ut ett engångslösenord och sedan via vår hemsida ändra sina adressuppgifter. Även i den där funktionen har vi då lagt in begränsningar över hur många så här engångslösenord vi genererar per dag, hur många adressändringar vi tillåter per dag. En annan sak som automatiserades var pekningar. Det vill säga när man första gången initialt lägger in någon DNS-information för ett domännamn. Det sköts idag automatiskt och även där finns det en begränsning på hur många sådana vi tillåter per dag. Så de där begränsningarna är inga egentliga tekniska begränsningar, utan det är säkerhetsventiler som vi själva har velat lägga in för att inte få en riktigt tråkig måndag. Lite om våran driftmiljö och framtiden. Vår driftmiljö är baserad på open source-programvara, gratis-programvaror. Ursprungligen så kommer det från universitetsvärlden och det är väl i linje med de tankarna. Så vad vi använder oss av är operativsystemet FreeBSD, en relationsdatabas som heter Myskel, och i stort sett hela systemet är utvecklat med hjälp av Perl. Där är vi inte ensam om, det är ganska många andra CCTLD:er som har en liknande driftmiljö. Så det är inget unikt. Titta lite på framtiden då. Vi har ju som sagt automatiserat ansökningarna, adressändringar, pekningar. Men vi har något som vi kallar för ompekningar också. Det vill säga när en innehavare vill flytta sitt domännamnet från en ISP till en annan ISP. Det kallar vi för ompekning. Det sköts idag fortfarande manuellt. Vi har en automatisk funktion klar. En funktion där vi ger makten till innehavaren. Ändrar alltså lite på det tankesätt vi har idag. Så att det är innehavaren som styr den här processen. Och det kommer vi att driftsätta ganska snart. Vi har provat ute. Det fungerar bra, men vi har lite annat att göra just nu. Främst IDN som de kommer prata om nästa pass. Så vi väntar med att sjösätta det där. Vi tittar även på nya funktioner. IDN, internationaliserade domännamn, som vi börjar med motsvarande inlämningsschema som Per-Olof visade för nya regelverket. Motsvarande kalender kommer vi gå igenom för införandet av IDN. Och vi startar på tisdag med det. Titta på IPv6 naturligtvis. Vi kollar på DNSSEC. Som då är ett sätt att ytterligare säkra upp informationen i DNS. Det finns andra saker vi tittar på som om man ska tillåta. Som jag sa så sköts ju allt via formulär idag. Vi har ingen registrering via vår hemsida. Det beror ju på att vi idag inte tillåter direktregistrering utan allting görs via ombud. Det är en sak som man också kan titta på om det blir någon förändring där i framtiden. Sista jag tänkte nämna det är att vi, precis som alla andra CCTLD:er, så har vi en egenutvecklad applikation för registreringshantering och hanteringen av registret. Det medför att man alltid måste utveckla allting själv. Och det medför att man ständigt åker in i resursproblem på grund av att vi inte har tillräckligt mycket med personal och sånt. Så vad vi tittar på för framtiden är att samarbeta internationellt. Antingen använda oss av någon kod som används av flera. Det finns till exempel något som heter Open Registry som är ett open source-projekt för att ta fram en programvara som skulle kunna användas av flera CCTLD:er. Vi tittar också på möjligheten att utveckla eget självklart, men också på det här internationella samarbetet som vi får lite på köpet med hjälp av .eu, så tittar vi specifikt då på Belgiens system. De har ett system som är ganska modernt, och vi tittar på möjligheten att kunna använda det även i Sverige för hanteringen av .se. Och det är då främst för att man ska kunna dela på resurser och utvecklingstiderna skulle kunna förkortas. Det var inte min. Så det är lite om framtiden.